Vad är grejen med den helige anden? Kan man ju fundera på. Jag är uppvuxen i Philadelphia i Stockholm. Varit på många läger, hört många bibelstudier om detta. Och ett år efter att jag hade döpts så var jag på läger igen sommar. Och så hade de inbjudan sista kvällen. Kom fram ni som vill bli fyllda av den helige ande. Och man kan ju både fundera och fnissa många år efter har det gått. Jag gick fram och tänkte liksom, nej, men det är väl bra att ha. Det var vad jag hade förstått av undervisningen. Liksom. Det är bra att ha den helige ande. Men vad jag minns så var det inget särskilt som hände där och då. Men jag fortsatte ändå liksom. Det är viktigt. Jag har hört att detta är något bra. Fortsatt att be, fortsatt att längta. Inom pingströrelsen i varje fall så har det varit väldigt stor betoning vid just tungotalet. Är man fylld av anden så ska man tala i tungor. Idag kanske man skulle säga, jag personligen skulle nog säga att det är det vanligaste tecknet. Förr i tiden kanske man tänkte att det var det enda. Jag fortsatte att be och jag minns här att man sitter och lyssnar. Kommer det någonting? Hur får man egentligen tag på den helige ande? Men det gick några år och till slut så slutade jag be för att jag blev bara besviken. Det hände liksom ingenting. Jag tänkte att det här kanske ändå inte är från mig. För mig, ja. Men så ett antal år senare, jag minns inte hur gammal jag var, över tonåren någonstans, så var jag på ett lovsångsmöte i församlingen och så plötsligt så bara bubblade någonting fram från hjärtat, en glädje, en tacksamhet till Gud. Och på pingstdagen så är det ju precis det som händer. Det hörs en massa olika språk och det var ju fascinerande i sig för de som lyssnade. De kunde känna igen språk från hela Medelhavsområdet dåvarande. Men det var ett enda budskap och det handlade ju om Gud är stor. Gud är mäktig, Gud är väldig. Och varför ville Gud att det skulle höras på så många olika språk? Jo, men för att tala om att evangelium det är till för hela skapelsen. Människor från alla jordens hörn och håll ska få beröras, få lyftas av detta fantastiska. Mängder av människor strömmar till när den helige ande faller över de första kristna. Men några fattar inte alls vad som händer och de börjar säga att nej, men de har nog druckit lite tidigt idag helt enkelt. Så måste det vara. Det finns ingen annan logisk förklaring på vad det är som händer. Då träder lärjungen Simon Petrus fram och så håller han en predikan där han både berättar om att den helige ande, det är inte någonting som vi bara hittar på nu, utan det har ju Gud sagt i sitt ord under många hundra års tid. Att det här är någonting som ni ska få. Han har sänt profeter som har sagt att detta är någonting som alla ska få. Inte bara översteprästerna, utan alla ska få tag på detta fantastiska. Och Petrus berättar om Jesus från Nazaret. Och det var ju en händelse som låg färskt i minnet hos ganska många, i varje fall hur det hade slutat. Petrus berättar att den är Jesus som blev avrättad. Han har uppstått igen och även det är utlovat i skriften. Och den här predikan väcker ju en respons från de många som lyssnar. Det hugger till i hjärtat. Vi läser ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Verserna 37-39. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Bröder, vad ska vi göra? Det vill säga, om det som du nu står och berättar om är sant, vad innebär det för just mitt liv? Det var ju den reaktionen som väcktes hos många. Och Petrus svarar med ett fantastiskt löfte. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Och så tillägger han, och det löftet är möjligen ännu häftigare. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Löftet. Alltså de här tre grejerna som han har precis sagt. Alltså möjligheten för varje människa att få vända om. Vad är omvändelse? Jo, men att ändra riktning i livet. Man har varit på väg någon annanstans, men nu vänder man om mot Gud. Och det kan vem som helst få göra. Möjligheten att vända om. Ta emot syndernas förlåtelse genom dop i Jesu Kristi namn. Och sist men inte minst, mottagandet av den helige anden. Hur långt bort är alla de långt bort? Den här versen har liksom fastnat i mig på något sätt. Hur långt bort gäller detta löfte egentligen? Här sitter vi i Sverige. När Petrus sa de här orden kastade vi fortfarande kottar på varandra. Plockade svamp kanske. Nej, men hur långt bort är egentligen detta löfte? Det vi ska göra idag är att vi ska följa det här löftet genom apostelgärningarna, men också ska vi göra ett nedslag i lite mer modern historia. För att landa där vi är nu. De första kristna, de som möttes på pingstdagen, de var ju judar. De tillhörde Israels folk. Ett utvalt folk. Guds eget folk. Och de hade ju fått löften både om en kommande räddare, Messias. De hade också fått löften om den helige ande. Och ett av de här fantastiska löften som ges om den helige ande, jag tror att det står i Ezekiel. Gud säger att jag ska ta bort stenhjärtat och ersätta det med ett hjärta av kött, alltså ett hjärta med liv. Anden förvandlar ju hjärtan hos människor. Men de första kristna var judar. Och de uppfattade att Guds löften var givet till dem. Men Jesus hade ju sagt att det som har hänt nu, det ska ni berätta ända ut till jordens yttersta gräns. Men man anar att det inte riktigt landade. Liksom, hur långt är det? Är det hela Medelhavsregionen? Det var nog ingen som visste riktigt hur långt jorden sträckte sig på den tiden. Man kan tänka sig att det fanns en både medveten och omedveten känsla av att ja, men långt bort, ja, men det är hitigare nog, men inte längre, kanske. Om man går till Apostlagärningarnas 10:e kapitel, då sker det första det här liksom hoppet på något sätt som är så häftigt. Det berättas om en man som heter Cornelius. Han var officer, soldat, inte ett jätteuppskattat yrke bland judar, kan jag tänka mig. Han var ju ockupationsmakt, ett främmande folk med främmande gudar. Men det står att just Cornelius, han hade varit så pass länge i Israel att han hade fått höra talas om deras gud. Och han hade börjat söka sig lite grann mot Israels gud. Men han var ju hedning. Han fick inte ens gå in i templet. Det fanns en väldigt, väldigt tydlig gräns. Liksom. Cornelius, hit kan du komma, men absolut inte ett steg längre. Och eftersom han var hedning så fick han inte ens träffa judar och äta mat med dem. Det fanns en supertydlig, en osynlig men mycket, mycket hög mur. Och den kunde han aldrig komma över. Men så trädde ju Gud in. Och dels så låter han en ängel uppenbara sig för Cornelius och säga att jag har hört dina böner. Du ska gå till det här huset och ska du fråga efter en man som heter Simon Petrus. Och på samma gång så talar Gud till Simon och säger att du ska träffa en person som du inte tror att du får träffa. Men när han kallar på dig, då ska du följa med hem till honom. Och Petrus får en stor syn och brottas lite grann med Gud några ögonblick. Är detta verkligen tillåtet? Är detta verkligen möjligt? Men han inser att okej, jag får nog lyda. Så han följer med. När Cornelius skickar ett sändebud så följer han med hem till honom. Och när han kommer dit så har Cornelius dragit ihop hela sin familj och släkt och vänner och grannar. Och så bara ger han ordet till Petrus. Och Petrus börjar berätta om Jesus för dem. Och då händer detta. Vi läser från Apostlagärningarna 10, verserna 44-48. Medan Petrus ännu talade föll den helige anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus, vem kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den helige anden alldeles som vi? Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar. Om några veckor så är det ju ett, vad ska man säga, ett ganska historiskt jubileum. Det är 50 år sedan en särskild händelse som, ja, det var ju före min tid, men några av er kanske satt bänkade framför tv. Vad hände för 50 år sedan i juli månad? Månlandningen, precis. Och Neil Armstrongs ord som han säger när han tar det här pyttelilla steget ner till månens yta är ju kanske ett av 1900-talets mest kända citat. Det här är ett litet steg för en människa, men det är ett gigantiskt steg för mänskligheten. Kanske skulle man kunna ta det uttrycket, låna det och använda det på det som händer i Cornelius hus den där dagen. Att Cornelius fick ta emot den helige ande, det var ju fantastiskt. Det var ju ett livsförvandlande ögonblick för honom och alla de runt omkring. Men det var ju fortfarande bara på en liten plats. En familj bland alla andra. Men det som händer är ju större än så. Det som händer visar någonting otroligt mycket större än bara det. Någonting fantastiskt har hänt. När Petrus återvänder till Jerusalem så är det några som uppskattar det han berättar och några som inte gör det. Han blir ställd mot väggen. Var sa du att det hade varit? Vem sa du att du hade besökt, pratat med? Kan Gud verkligen ha sänt dig till en hedning? Och så får Petrus berätta vad det är som har skett. Liksom. Och det gör han. Och vi ska läsa slutet av hans tal, försvarstal kanske man ska säga. Det 11 kapitlet, verserna 15-18. Petrus har berättat om hela resan från liksom det första tilltalet tills att han kommer hem till Cornelius. Och när jag då började tala föll den helige anden över dem alldeles som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med heligande. Sedan de kom till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle jag då kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och de prisade Gud och sa: så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt bort som Herren er Gud vill kalla. Petrus var ju den som själv hade fällt just de orden. Och nu några gissningsvis år senare så får han själv se hur det anden ledde honom att säga fick gå i uppfyllelse. Den helige anden föll över Cornelius och hans familj och vänner alldeles som över oss i den första tiden. Alltså på samma sätt som undret på pingstdagen fick bli ett tecken på att det Gud har lovat, det kommer han att genomföra. Och alla i Jerusalem kunde ju se detta, så fick också undret i Cornelius hus bli samma typ av tecken. Det här innebär det. Och i och med den här händelsen så börjar budskapet om Jesus Kristus sprida sig bortanför Jerusalem och Judén. Till dagens Turkiet och Grekland och till olika platser. Och inte bara olika platser geografiskt, utan när de kristna, Paulus exempelvis, han brukade ju alltid gå till synagogorna först. Men sen passar han också på att berätta för icke-judar på plats efter plats. Och budskapet slår rot och börjar förvandla människors liv. Vi ska bläddra fram några kapitel i Apostlagärningarna till det 19:e kapitlet. Och till en händelse som utspelar sig under en av Paulus missionsresor. Kapitel 19 från vers 1. Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni döpta med? Frågade Paulus. Och de svarade: Johannes dopet. Paulus sa: Johannes dop var ett omvändelsedop. Och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem. Och de talade med tungor och profeterade. Jag ställer nog inte den frågan så ofta. Har du fått ta emot den heliga ande? Men Paulus gjorde det. Och varför han ställde frågan, det vet vi inte. Av någon anledning så hör han liksom: hörni, har ni fått ta emot den helige ande? Men han ställer ju frågan av omsorg. Har ni fått ta emot detta fantastiska, denna gåva som Gud har lovat till var och en som tror på honom? Har ni fått det? Och svaret i det här fallet, säkert väldigt överraskande för Paulus: vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Hur du pratar om. Så Paulus sätter sig ner med den här lilla gruppen och så undervisar han dem. Och sen ber han för dem. Teori och praktik. Och de får ta emot den heliga ande över sina liv. Ty löftet gäller för er och era barn. Och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Nu ska jag läsa om en händelse som utspelade sig för 113 år sedan. Ur bibelperspektiv så är det ju ganska nyligen. Och till min hjälp har jag tagit med den här. Pingströrelsen, händelser och utveckling under 1900-talet. Om man slår upp ordet otymplig i en ordbok så kommer det med en bild på den här. Men det är en fantastiskt bra bok. Lyssna. Den 9 april 1906 föll anden med mäktig kraft över en liten bönegrupp på 214 North Bonnie Bray i centrala Los Angeles. Det var bönemöte som vanligt i det enkla hemmet. Gruppen bestod huvudsakligen av afroamerikaner, men några vita var också med. Bland dessa var åtminstone tre svenskar eller svenskättlingar. Trots det ringa sammanhanget kom detta kvällsmöte den 9 april att bli början till den internationella pingstväckelsen. Bönegemenskapen hade hållit på sedan i februari. Först i ett hus på Union Avenue, sedan 5-6 kvarter bort i det gråvita huset på North Bonnie Bray. De sista 10 dagarna hade man emellertid beslutat sig för att fasta eftersom andens nedslag låtit vänta på sig. Den manliga ledaren William J. Seymour hade haft en svår tid. Han hade kommit på kallelse från Houston till Los Angeles sedan i februari. Men när han hade predikat det som han kallade andens dop hade han blivit utestängd från kyrkan som kallat honom. Han hade då startat en bönegrupp. Och en av dem som tidigt ingick i den var en svensk invandrare, Andrew G. Johnson. Johnson var född 1878 i Skövde som Anders Gustav Johansson. Men som så många svenskar som invandrade till USA hade han bytt namn till något som lät mer amerikanskt. 2 år tidigare hade han blivit frälst och året därefter döpt i Kalifornien. I mellantiden hade han arbetat som kolportör och rest runt för att predika, vittna, dela ut traktater och sälja böcker och tidningar. Han och Seymour hade träffats på ett tältmöte där Seymour vittnat och Johnson hade blivit gripen av hans hängivenhet. De två hade funnit varandra i längtan efter väckelse och förenats i sin bönekamp. Men resultaten hade ändå uteblivit. Och till sist hade Seymour beslutat att skicka efter sin mentor från Houston, pastor Lucy F. Farrow. Hon hade upplevt andens dop och var en betydligt mer erfaren församlingsledare än de övriga. Hon var dessutom betydligt äldre än de andra, 55 år gammal, medan Seymour bara var 36 och Johnson endast 28. När Farrow kom hade hon föreslagit fasta och nu hade gruppen bett och fastat i 10 dagar. Gruppen hade fått en vision att Gud på ett särskilt sätt skulle komma över alla troende. Han skulle döpa dem i helig ande och eld. Precis som det var förutsagt i profeten Joel skulle anden i de sista dagarna dessutom falla över tjänare och tjänarinnor. Detta tolkades som att de enkla i samhället, inte minst de svarta, skulle få komma i en särskild tjänst. De som tidigare varit undanskuffade eller behandlats nedlåtande skulle nu få betyda något för resten av världen. Kvällsbönemötet startade ofta vid 7:30 när folk hade slutat arbeta och ätit kvällsmat. Men redan vid 6-tiden hade Seymour och Farrow blivit kallad hem till Edward Lee, ägaren till huset på Union Avenue. Han kände sig sjuk och ville att de skulle be för honom. Och så blev det. Seymour smorde honom med olja enligt Jakob 5:14 och så bad de för honom. Han blev genast helad. I sin glädje över detta bad han att han nu skulle få be att han också skulle bli andedöpt. Han ville bli andedöpt på det sätt som Seymour undervisat om, men som ingen i Los Angeles ännu hade upplevt. När Farrow bad för honom och la händerna på honom föll han ur stolen där han satt som död och började tala i tungor, men bara några få ord. När gruppen kom till Bonnie Bray hade bönemötet börjat. 6 personer låg redan på knä och bad. När Lee steg in genom dörren lyfte han sina händer och berättade strålande glad om vad som hänt. Han hade blivit andedöpt. En stor glädje och förväntan spred sig genast bland bedjarna. Gruppen tog upp en sång och sedan började en överväldigad Seymour att tala över Apostlagärningarna 2 och 4. Men han kom aldrig till slutet på sin predikan. Medan han ännu talade började anden falla över de församlade. Först började en, sedan flera, att högljutt lova Gud i tungotal. Hur långt sträcker sig egentligen löftet från den första pingstdagen? Det sträcker sig långt. Både geografiskt men också i tid. Guds ord, Bibeln, bekräftar och förklarar vad det är som sker när anden verkar. Men Guds ord uppmuntrar också till längtan och förväntan för den som inte har fått ta emot detta. Löftet gäller dig. Jag ska avsluta med en enskild vers. Som också är hämtad från Apostlagärningarna, Apostlagärningarna 9 och 31. Apostlagärningarna är ju en berättelse, den utspelar sig över ett antal år, exakt hur många vet vi inte, och det är de stora händelserna som finns bevarade, de mäktiga underna, det spektakulära. Men mitt i berättelsen om heliga andes verk, om tecken, eld och tungotal, så står denna kommentar: kyrkan fick nu vara i fred i hela Judén, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan. Och den växte genom den helige andens tröst och stöd. Det finns tider av genombrott då Gud på ett särskilt sätt påminner de som tror på honom. Detta är vad jag har utlovat. Detta är vad jag kan göra. Men det finns också, den här versen beskriver ju närmast en vardag, ett andens pågående verk. Anden verkade genom församlingen. Genom tröst och stöd så växte församlingen i tro på Herren. Det är också ett uppmuntrande löfte.